Det här är en podd från Svenska Yle.
Hej och välkommen till en väldigt mogen upplaga av Kulturpodden. Idag ska vi nämligen tala om hur äldre människor skildras på film, i litteraturen och inom scenkonsten. Och även om vi då har exempel från alla de här olika kulturområdena, så kommer vi kanske mest att koncentrera oss på film den här gången, därför att det finns två aktuella dokumentärer som ligger ute på arenan just nu. Den ena är Chiles Oscars bidrag i år i dokumentärgenren, Infiltratören heter den på svenska, och så en brittisk dokumentärpärla som redan har några år på nacken men som man gärna alltid återkommer till, nämligen Nothing Like a Dame. Och när jag säger vi så menar jag som så ofta mig själv, Silja Sahlgren Fordstad som jobbar som filmredaktör här på Svenska Yle, Marit Lindqvist som är litteraturredaktör och Lasse Garoff som är scenkonstredaktör. Och jag tänkte nu helt fräckt den här gången börja med mig själv, för jag har en längre tid redan funderat på det här att det verkar vara någon slags trend nästan när det gäller film, det här med att äldre människor får ta allt mera plats. Och det gäller egentligen över hela skalan i alla genrer. Både inom action, där vi har sådana här grånade actionstjärnor från 80-talet som Sylvester Stallone och Schwarzenegger som fortfarande håller på med sin karriär. Och sen inom komedierna så finns det en hel del sådana här filmer som skildrar äldre personer som just har gått kanske i pension och behöver hitta en ny mening och ett nytt innehåll i tillvaron. Och sen de här uttalade dramafilmerna som skildrar åldrandet i relation till någon form av sjukdom eller allmän bräcklighet. Och då ser man det ofta mot bakgrunden av de anhörigas kamp på något sätt för att inte förlora antingen den här äkta hälften eller sin förälder som kanske ganska ofta i de här filmerna går in i någon slags minnessjukdom helt enkelt. Och det här är något som jag tycker är jättepåtagligt inom filmen, har varit det kanske i ungefär 10 år. Och då funderar jag att är det någonting som också syns inom era bevakningsområden, att det skulle finnas en ökning av den här typen av berättelser?
Mm. Ja, det tycker jag nog absolut att det finns. Jag tänker nu då på den, om jag tänker på den finlandssvenska litteraturen, så har det under de senaste 10, 15, 20 åren kommit ganska många böcker som på olika sätt handlar om åldrande. Och då är det ofta författare som utgår från sina egna erfarenheter som kanske befinner sig just i den ålderskategorin, om vi säger så. Då tänker jag på lyriker som Lars Huldén, Gösta Ågren, Claes Andersson, som alla tre skrev utgående från väldigt personliga erfarenheter av att åldras. Och som hade ett sånt här, vad ska vi säga, ganska filosofiskt förhållande till det. Skrev om utsatthet och ensamhet och kanske just den här osynligheten som följer med att åldras. Och sen kanske en Jörn Donner som under sina sista år i livet skrev väldigt mycket om det här med att åldras och kanske just också den åldrande kroppen. Kroppen som invaderas av olika sjukdomar till exempel och hur man klarar av det. Sen har vi en Merete Mazzarella som bara för några veckor sedan gav ut boken Från höst till höst. Där hon också skrev om det här med kategorin åldringar. Kanske just utgående från den här pandemin där alla 70-plussare buntades ihop till en enda liten kaka. En homogen kaka som hon då försökte spränga hål på och visa att alla sitter inte i samma båt. Alla åldringar är inte likadana. Men sen tänker jag kanske snarast på en författare som Birgitta Bucht som i väldigt många böcker har skrivit om ålderdom och att åldras. Och hennes kan jag återkomma till lite senare i den här sändningen, för jag skulle gärna prata lite mer om hennes författarskap och hur hon skildrar det här med åldrandet.
Mm. Det är intressant det här när du nämner de här tudelningarna på något sätt, att det handlar ganska mycket å ena sidan om den här relationen till den här kroppen som förändras och sen å andra sidan det sätt på vilket man betraktas från världen utifrån. Mm, mm. Att det blir en sån här dynamik däremellan. Hur är det för dig, Lasse? Kommer du på någon sån här teaterkoppling där du skulle ha sett att man kanske ger de äldre mera plats eller tar upp den tematiken?
No, en som jag kommer att tänka på var en föreställning som faktiskt nu också skulle vara inplanerad på Svenska Teaterns repertoar som heter Pappan av en dramatiker som heter Florian Zeller, men alla föreställningar är inställda, men det är en berättelse just om att tappa minnet, och att det är en sån här äldre man som bor ensam och verkar sköta sig och ha det bra, men sen så började det dyka upp sådana små tecken på att allting inte liksom står riktigt rätt till, så det var en. Men den pjäs som jag kom att tänka på så där alldeles spontant på basen av det här, eller när vi utgick från det här temat, så det var en föreställning som spelade på Virus för flera år sedan, redan 2014, som hette Memories for Life, som var en alldeles, alldeles kolossalt fin. Det var en sån teater, lite sådär dansföreställning med ganska lite dialog och väldigt mycket sådär sådana scenbilder som målades upp, som handlade om, jag hörde det förklaras på det här viset, att det handlade om en dröm som en människa drömmer den sista natten i livet. Och på något vis just ett sådant drömspel med ganska besynnerliga sådana scener som spelas upp, som han spelar på vad den här människan har. Man kan liksom lite sådär ana sig till vad den här människan har, vem den här personen har varit, men den här personen presenteras aldrig, utan det är en massa sådana olika, det finns inga sådär helt tydligt jag heller i den här pjäsen, utan att det är massa olika gestalter som dyker upp, och så kan man förstå att det här är någon som har upplevt andra världskriget och varit med om ganska dramatiska händelser där, men att det är inte heller liksom det som på något vis definierar den här människan. Och jag minns att det var en jättestark scenupplevelse. Det var spännande för att det var en sån här en föreställning som Virus hade satt upp med lite sån här EU-finansiering, så att de hade deltagare från väldigt många europeiska länder som både på scenen och sen i som koreograf och ljusdesign och sånt här. Och den var faktiskt alldeles, alldeles kolossalt, liksom jättegripande på något vis, den här föreställningen.
Det är en ganska bra så här övergång på något sätt just till den dokumentär vi ska tala om. För att just det här när du talar om att det finns en slags glidning. Då när det gäller pappan förstås, det här med någon som går in i en annan fas av sitt minne. Men också det här mellan förskjutningar mellan dröm och verklighet. Och det här steget på något sätt mellan det liv man lever nu och någon annan dimension. Så tycker jag att den här infiltratören, det chilenska bidraget i år till Oscarskampen, fungerar ganska bra. Där finns det en glidning också när det gäller genrer, skulle jag vilja påstå. Det kan vi återkomma till. Det är alltså en dokumentär som handlar om en 83-årig man som heter Sergio, som får ett arbetsuppdrag på äldre dagar. Det vill säga han får i uppdrag att infiltrera sig på ett äldreboende, eftersom en dotter till en av de här kvinnorna som finns på det här äldreboende misstänker någon form av vanvård och vill då få det här bekräftat eller då omkullkastat. Och den här mannen ska då leva där i 3 månader tillsammans med de här huvudsakligen kvinnorna. Det här är ett äldreboende där det är främst kvinnor och ganska mycket kvinnor som just befinner sig i olika stadier av någon slags minnessjukdom. Och den börjar som en slags komedi med ett sånt tonfall helt enkelt. Därför att man spelar på det här att han är då en slags anti-agent. En äldre människa som inte kan handskas med tekniken ordentligt. Och som ju förstås inte har någon sån här modisk komplott i bakhuvudet. Eller något skurkar man ska komma åt på det planet. Så man startar lite i ett sånt tonfall. Men sen börjar det allt mer handla om hans relation till de här människorna som bor på det här hemmet. Och då ändrar också det här tonfallet. Och nu undrar jag. Ni har också sett den här dokumentären. Vad är era reaktioner på den? Lasse?
Det var någonting med den där formen tyckte jag som var jätteförvirrande. Eller till en början. För att det börjar som, inledningen kändes som någon slags, lite sådär småkomisk, på något vis någon sån här intrigfilm, dramafilm. Men sen när den plötsligt slog om till att det skulle vara en dokumentär, så kände jag ganska så här att jag inte, när det visade sig att det var en dokumentär, så visste jag på något vis inte riktigt hur jag skulle förhålla mig till det som visades. Och jag fann mig nog sen efter ett tag, men jag hittade liksom aldrig riktigt fram till den här, att hur är det meningen att man ska uppfatta den här formen. Jag tyckte den här formen var någonting som jag hade svårt att finna mig själv i.
Mm. Ja, jag håller med alltså. Jag tyckte det var väldigt förvirrande. Just det här med att det börjar med att de söker efter den perfekta agenten som ska vara en diskret man. Och han behöver IT-kunskaper och så intervjuar de flera 80-90-åriga män. Och då talar man om det här med diskriminering på arbetsplatser, diskriminering av äldre. Och sen hittar då de den här Sergio då sen då som ska åka till det här äldreboende och ska bo där i 3 månader. Och han har sådana här spionglasögon. Och sen har han också en kamera i en liten penna som han går omkring med i sin ficka. Och så ska han då lära sig alla de här mystiska apparna på sin telefon för att kunna ringa in och avge rapporter varje dag till sin uppdragsgivare. Och så springer han omkring där då och lär känna alla de här människorna som bor på det här boendet. Och sen inser man ju då som tittare att det här är ett riktigt boende. De här människorna är faktiskt sig själva. De spelar inte sig själva, de är sig själva. Alla de här vårdarna också är på riktigt vårdare. Att det här är ingen spelfilm. Och jag tyckte det var väldigt svårt, precis som Lasse sa också, att förhålla mig till det här. Att vad är det jag tittar på? Hur ska jag tolka den här filmen? Och då blir min fråga till dig, Silja. Förklara för oss, vad är en dramatiserad dokumentär? Vad är dess uppgift? Vad spelar det för roll? Liksom?
Jag vågar inte ge någon sån här allmängiltig förklaring till vad det är. Jag tror att poängen kanske just är det att man försöker skapa en fiktiv ram. Skapa ett berättande som vi känner igen från fiktionen. För att vi på något sätt ska ha lättare att följa med det. För att man ska få en dramatisk kurva på ett annat sätt än vad man kanske får i en vanlig dokumentär. Men jag tycker att problemet här blir ju det också att det blir en slags förskjutning när det gäller genre. Mm. Att man kan inte riktigt bestämma sig för att ska vi skratta eller ska vi gråta? Och kanske förhoppningsvis lite både och. Och när jag tittar på intervjuer nu med den här regissören Maite Alberdi, en kvinnlig regissör, så inser man att hon egentligen hade en annan idé från början som sen så småningom utvecklades till det här. Och att det alltså filmade oerhört länge så det fanns mycket material att utgå ifrån. Och då kan man tänka sig också att det blir just så här att man vill skapa en ram för det, helt enkelt. För att det ska vara lättare för tittaren. Men jag tycker att det blir så jättemånga kryphål eller fallgropar, ska vi kanske säga, för tittaren. Just för att man inte vet vad man ska tro på, vad är på riktigt. När man tror att hela poängen med dokumentär på något sätt ska vara det att det här är sanningen. Eller man vet ju att direkt när du ställer ner kameran någonstans så har du gjort ett val på vilken infallsvinkel du väljer. Så ingenting är ju någonsin riktigt, riktigt som det är på riktigt. Man gör ju ett val som regissör. Men här är det styrt så väldigt mycket. Så det tycker jag definitivt, precis som ni, att det är problematiskt. Men det som jag tyckte att den här filmen också sen på något sätt blir problematisk i är det här ansvaret inför de människor man skildrar. Mm. För att de är på något sätt i en så utsatt position, alla de här kvinnorna som bor på det här hemmet. Många av dem är desorienterade, både när det gäller tid och rum. Och sen det här att deras relation till den här mannen utvecklas till en väldigt konstig, nästan idoldyrkan emellanåt. Och där tänkte jag att för mig blev problemet dels att jag hela tiden tänkte på att men vad är filmarens ansvar i förhållande till de människor man avbildar? Hur mycket vet de om det här? Hur mycket vet deras anhöriga om i vilka sammanhang de filmas? Det är den ena aspekten. Och den andra aspekten är sen igen att jag stör mig på något sätt också på den här kanske undermedvetna könsaspekten som finns i det här. Att den här mannen är det här navet som allting kretsar kring. Han är den aktiva parten. Och de här kvinnorna är på något sätt de här som man betraktar. Och som dessutom har en sån här idoldyrkan i förhållande till den här mannen. Att det finns många aspekter som jag tycker blir jobbiga.
Ja, här finns ju en scen i den här dokumentärfilmen som en sån här årsfest. Då alla samlas till en sån stor festsal. De bär alla sådana här mystiska änglavingar som blev väldigt, jag blev väldigt konfunderad. Varför ska alla de här åldringarna gå omkring med änglavingar? Men jag tror att änglarna var på något sätt en symbol för det här boendet. Det fanns väldigt mycket änglar också på dörrar och på alla sådana olika ställen. Och sen då Sergio, han framställs ju som, man säger också uttalat att han är en hjärtekrossare. Han är den här gentlemannen som den här honungen som alla de här bidrottningarna kretsar kring. Och sen kröns han till boendets kung och får bära en krona. Och så ska han dansa med alla de här damerna som står i kö där för att dansa med honom till Only You. Och sen kröns också en boendets drottning och så sätter de sig i en utsmyckad bil, lite så här bröllopsbil och kör runt där på stan. Och det här tyckte jag var väldigt, det blev lite obehagligt på något sätt. Att förlöjligande på sätt och vis också. Att titta nu på de här gamla människorna som leker bröllop.
Mm.
Så att jag vet inte hur jag riktigt skulle förhålla mig till det där faktiskt. Och sen är det ju en dam som verkligen på riktigt blir kär i Sergio. Han är ju enkling. Och hon har aldrig varit gift och hon börjar redan planera bröllop med honom ungefär och berättar för alla de här andra kvinnorna där på boendet att hon älskar honom djupt och ser en framtid framför sig med honom och så vidare. Och då vet man ju som tittare att han ska ju vara bara där, han är på ett uppdrag på 3 månader och han kommer att sticka därifrån. Men han kan ju inte berätta det.
Här har den här regissören faktiskt också gjort kopplingar till alltså det chilenska samhället och patriarkala strukturer och sånt här. Och talar just om det här att många av de här kvinnorna på det här äldreboendet är sådana som aldrig då har gift sig eller fått barn och familj. Och att då befinner man sig på något sätt i en speciell position i samhället, att meningen med livet är något annat. Men jag tycker att det blir, precis som du säger, jag tycker det blir ännu värre när man ser det mot bakgrunden av det. Så blir just den här förlöjligande aspekten eller ska vi säga tragikomiska biten av den hjärtskärande på fel sätt.
Mm.
Men det som jag tycker att den här filmen är tacksam i, just att den på något sätt nog igen utkristalliserar för mig en del av den här problematiken med att skildra äldre människor, de här motpolerna och klischéerna som uppstår i hur man närmar sig äldre människor. För jag tycker att just på film så är det ofta 2 kategorier, att antingen så är de här äldre då sjuka och man skildrar åldrandet som ett steg in i den bräckliga kroppen, precis som du var inne på här med litteraturen. Och sen, å andra sidan, den här åldringen som hittar en ny hobby eller ett nytt jobb eller ett nytt uppdrag som man på ålderns höst kan på något sätt hitta en ny sida av sig själv via, som då Sergio här får symbolisera.
Mm.
För det tycker jag är jättetydligt, den här polariseringen inom det sätt på vilket man skildrar äldre inom film.
Mm.
Men är det samma polarisering när det gäller litteraturen?
Det är det inte på samma sätt, skulle jag inte säga. Jag tänkte nu återvända lite till den här filmen och konstatera att för mig blev kanske den där stora upplevelsen ändå av det, den här skildringen av den här ensamheten, den här utsattheten i det här äldreboendet. I synnerhet i den där slutscenen kanske då, när det blir klart för alla att Sergio ska flytta bort därifrån. Och under hela den här filmen så är ju han den enda som har fått besök. Han har fått besök av sin dotter och dotterns familj. Och han konstaterar också att han har ju fått alltså i uppdrag att spionera på det här boendet för att en dotter till en som bor på det här hemmet, hon misstänker då att mamman har blivit utsatt för våld och att hon har blivit bestulen och att det här finns olika missförhållanden. Och han konstaterar då att, jag menar, att om den där dottern nu tror att det är så jobbigt och på det här boendet, så skulle hon kanske själv kunna komma hit då och hälsa på sin mamma och se hur det är. Att den här dottern har inte varit där en endaste gång under de här 3 månaderna. Och sen då i slutscenen så sitter han där då tillsammans med några av de här kvinnorna och så säger då den här ena förvirrade damen där, Marta, att äntligen har jag fått en vän. Och då menar hon då Sergio. Att du är den enda vän jag någonsin har haft. Att du kommer väl att hälsa på. Och då börjar Sergio gråta där i bordet. Och då inser man ju att han har ett val. Han har ett val. Han kan fara bort därifrån. Tillbaka till sin familj. Han har den där tryggheten. Medan de här kvinnorna, framförallt kvinnorna som har lämnat där, de kommer att fortsätta vara ensamma, övergivna och bortglömda av sin släkt och sin familj. Och där blir den här hjärtkärande upplevelsen för mig som åskådare faktiskt.
Det är ju det som är det intressanta. Vi talade om det när vi talade för några veckor sedan, just om det här hur Merete Mazzarella skildrar det här coronaåret ur en äldre persons perspektiv, och att det är viktigt att de kommer inifrån de här berättelserna. Därför att jag upplever just det här när det gäller att skildra äldre människors ensamhet, så speglas det ju ofta utgående från den närståendes, den yngres perspektiv, som sörjer på något sätt den här förlusten av den där äldre människan som kanske då går in i en minnessjukdom eller annars är geografiskt långt borta eller så.
Mm.
Men det är mer sällan man ser den ensamheten skildrad inifrån.
Ja, och jag kom att tänka på en text av den tidigare ärkebiskopen John Wikström som ingår i en antologi som heter Med ålderns rätt, som kom ut för drygt 10 år sedan. en antologi som Birgitta Bucht och Thomas Mikael Bäck redigerar. Och här medverkar då ungefär 20 personer med olika texter. Och John Wikströms text är lite rolig för att den handlar om när han gick i pension 1998. Och då insåg han att det som faller bort är den här arbetsgemenskapen, det här sammanhanget, flitigt umgänge och ämbetets vägrar och så vidare. Och då hade hans första hustru ganska nyligen dött och han var tvungen att flytta från Biskopsgården som hade varit hans tjänstebostad och så vidare. Han hade själv drabbats av prostatacancer och hade svåra ryggsmärtor och så vidare. Men det som var hans ingång till den här texten var att han ibland har fått brev, post, där det står då Eremitus John Wikström istället för Emeritus John Wikström. Emeritus är ju en titel som man förlänas ganska ofta just som präst eller som professor när man har gått i pension. Men det här just med att vara eremitus, så det här funderar då att vad innebär det då för honom nu då när hela det här livet i offentligheten försvinner så att säga. Håller han till godo med det då att han sitter där hemma i stugan och vickar på tårna ungefär? Men kontentan är för honom då att han försöker nog fortfarande hålla sig igång och ha ett aktivt liv socialt också. I synnerhet med barn och barnbarn och träffa släkt och vänner. Och han har också då träffat en ny livskamrat och så vidare. Och då, för drygt 10 år sedan, så var han också en eftersökt talare vid olika tillställningar och så vidare. Och han förespråkade också det aktiva utelivet, att försöka hålla sig igång. Inte bli den där eremiten, fast man är emeritus, så att säga. Så det är väldigt rolig och berörande text. Och det här med ensamhet är någonting också som Birgitta Bucht skriver väldigt mycket om i sina texter. Kanske i synnerhet utgående från den ensamma kvinnan, den åldrande kvinnan. Jag tänker på en bok som kom för några år sedan, Nedräkning, som var sådana här aforistiska texter, korta prosatexter. Där hon skildrar, kanske utgår det från sina egna erfarenheter av att åldras och vara en, som hon skriver, en gammal kvinna med en ung kvinnas begär och minnen. Att de där olika åldrarna finns ju inom en hela tiden. Och kanske också att försöka att motverka den här minnesförlusten. För hon skriver väldigt mycket ofta om att göra upp olika listor och katalogisera saker och ting för att komma ihåg. Och att det blir också ett sätt motstånd mot det här annalkande mörkret på något sätt. Men samtidigt så, hon har ju en benägenhet att skriva väldigt underfundigt, humoristiskt, men också väldigt rakt på sak, väldigt så här starkt om egna erfarenheter. Och hon skyggar inte för att sätta ord på det hon verkligen känner. Så hon skriver också på något ställe att måste man vara glad och frisk och tålmodig för att räknas. Och det är kanske just det här att man känner sig så osynliggjord som åldrande. I en roman som Dånet i ett ensamt öra som kom 2016 så kommer jag att tänka på, Lasse, när du talar om den här föreställningen som du såg på Virus, så handlar det om den här en 89-årig Teresa, eller Tessa, och hennes sista dygn i livet. Och då ligger hon i en sån sjukhussäng som, bakom de här gallrena som en tiger i bur ungefär. Hon beskrivs som, hon är inte rörlig, hon är jättemager, hennes mun är insjunken, hon har gläst hår och leverfläckar och sådär. Och känner sig som ett skadat djur. Och så är det en nattköterska som heter Lillemor som ska vaka över henne då. Men det visar ju sig att Tessa, hon är ju inte ensam, fast hon är ensam så att säga. Att hon ligger där i sjukhussängen och tar emot besök. Och de här besöken är alla minnen och av vänner och bekanta och syskon och släktingar, mamma och pappa som kommer och hälsar på henne under hennes sista dygn i livet. Och det blir en sån här försoningsdygn där hon då kan försonas med sånt som har varit jobbigt i hennes liv. Hon kan få förlåtelse och ge förlåtelse. Det blir en möjlighet att ta avsked av allt det som har varit jobbigt, att avsked av livet. Och här finns en sån här otrolig värme i den här berättelsen och en sån här direkthet och väldigt rättframma tankar om döden och om att dö. Och det som jag tycker att Birgitta Bucht gör i flera av sina berättelser är just det här att hon synliggör den här marginaliserade. Den som är svag eller skenbart svag, för i svagheten finns ju också en styrka. Och så ställer hon förstås väldigt centrala frågor om hur vi ska och vill leva och hur vi ska och vill dö. Och hur vi ser på en döende människa, en svag kropp och så vidare. Så att, ja.
Jag tycker det här är en underbar infallsvinkel och en fin ingång i berättelsen från det perspektivet. Mm. För jag tycker ofta att det uppstår en sån här underlig konflikt egentligen mellan det att vi lever i ett samhälle där man talar om att allt fler äldre faller in i marginalisering och ensamhet och utanför samhället och har kanske ingen alls att tala med eller relatera till. Och samtidigt så har man en tendens, speciellt jag återvänder till filmens värld igen, där man kanske just bejakar igen det här åldrandet som är vid god vigör.
Mm.
Där man ska igen prestera någonting. Att det räcker liksom inte att man hela livet har presterat med att ha yrkeskarriär och allt vad det innebär av att man ska på något sätt klara sig i livet. Utan det där åldrandet ska också vara en ingång i en fas som igen innebär något nytt. Och det tycker jag att det är ganska jobbigt. Jag tror att det här är någonting som präglar åtminstone det här Hollywood-berättande ganska långt. Att det är den typen av åldrande man hellre vill se. Så att man på något sätt kan känna att jo, men det är helt okej ändå att bli äldre. Ja, Lasse.
Ja, precis. Så helst ska man vara så där alldeles oförskämt vital på något vis.
Mm. Ja, det är
jag
sant.
Jag tänker på en av de där när vi pratar om sådana gamla filmstjärnor eller gamla som återkommer i filmer om man gör ett nummer av det. Så det är den främsta jag kommer att tänka på egentligen Clint Eastwood. Och han har liksom blivit, till skillnad från kanske Sylvester Stallone som ändå på något vis huvudsakligen anspelar på den här Rocky som var i sina kraftsdagar när han var ung på något vis så här, så tycker jag att Clint Eastwood har gått upp i det här åldrande och riktigt så där omfamnade så att alla hans filmer blir bara mer och mer om honom ju äldre han blir på något vis.
Ja, jag tycker Clint Eastwood är ett perfekt exempel därför att han på något sätt representerar både den där kroppen som har överlevt åldrandet med stoiskhet och sen då i och med att han själv är regissör idag fortfarande i denna höga ålder, ett tecken på denna liksom mentala vitalitet. Han är fortfarande skärpt. Att han personifierar båda de här aspekterna. Han är ett strålande exempel på det här. Sen tänkte jag när det gäller tv-serier och sånt här så tror jag att när det gäller äldre kvinnor igen så tror jag Maggie Smiths gestalt i Downton Abbey också har blivit en sån här. Hon är den som bär den där serien på något sätt med sina sarkastiska, smarta, träffsäkra, komiska repliker som hon kastar in. Sin blotta närvaro, så är hon på något sätt, hon har pondus och närvaro och visdom. Allt det här i ett paket. Och det leder ju oss ganska fint in på den här andra dokumentärfilmen som vi också har tittat på, Nothing Like a Dame, där Maggie Smith utgör en del i en kvartett. Alltså den dokumentär som egentligen är ett filmat samtal. Fyra kvinnliga kärnikoner inom film- och teatervärlden som samlas under en eftermiddag för att tala och blicka tillbaka på sin karriär och på sina privatliv och sin gemenskap helt enkelt. Och det här är ju en karamell på något sätt sådär att titta på. Man blir väldigt glad av den, eller hur?
Absolut, och jag tycker det är ju, vi kan ju nämna vilka fyra damer det är frågan om. Det är Eileen Atkins, Judi Dench, Joan Plowright och Maggie Smith. Och de är alla då dames, de är alla adlade för sina insatser för teater och skådespeleri i Storbritannien. Och det som jag tycker är så fint här att det här är, vänskapen mellan de här fyra är ju en vänskap som går tillbaka till slutet av 50-talet då de lärde känna varandra när de var unga och spela teater. Då fanns ju inte, ja, filmen och tv-serierna kom ju in betydligt senare så att det är den här teaterscenen som för dem samman. Och hur deras diskussioner blir en sån pingismatch i vittigheter, alltså klokheter och olika sådana här sarkastiska, satiriska, humoristiska och hjärtliga minnen och anekdoter som de serverar där. Så jag tycker den är oerhört briljant och spännande att se. Och så klipper man ju då in olika scener från föreställningar där de har varit med om. Och så får man se dem också som unga skådisar.
Jag tänkte när du säger det här just med deras dialoger och sånt, så den brittiska filmkritikern Peter Bradshaw som skriver för The Guardian, han refererar till den här dokumentären bland annat genom att placera in den i ett sådant superhjälteperspektiv genom att säga att den är lite sådär som Marvels Infinity War, men där allting kretsar kring anekdoter. Mm. Att de här tantorna kan liksom avfyra så mycket häftiga inblickar i en värld som är fascinerande i sig själv. Jag kommer att tänka igen på att man har den här känslan av att det här är sinnebilden eller den bästa tänkbara personifiering av det goda samtalet. Att de här kvinnorna på något sätt, inte bara det vad de pratar om, utan också hur de talar till varandra. Här finns ett mått av innerlighet och värme och enorm respekt för varandra i hur man pratar. Och det tyckte jag kändes som otroligt befriande.
Ja, och det som jag tycker också var spännande här att när de talar om till exempel scenskräck. Och då tänker man att sådana här dames som har varit med i decennier, att de fortfarande kan uppleva scenskräck. Och just under filminspelningar, som att det är det värsta. Att de tycker det är en pers att vara på de här filminspelningarna. Att de är uppbragda från morgon till kväll ungefär och är väldigt stressade över den här situationen. Och sen då Shakespeare, som förenar dem. Scenskräck och Shakespeare, de två S-en. Och sen förstås Laurence Olivier, den här stora brittiska skådespelaren och teatermannen. Så de har ju alla ungefär spelat med honom och mot honom eller på hans teater, National Theatre Company, som han var grundad på 60-talet.
Eller då som Joan Plourat var gift med honom.
Ja.
Och de andra säger att vi var alltid rädda för honom.
Ja.
Så det är. Jo, och sen en annan sak som jag ännu tycker också att det är intressant är deras sätt att beskriva sin väg in i karriären, att den har gått via något annat än att vara de söta flickorna. Mm. Att ingen av dem har motsvarat det här utseendemässiga idealet. Och då är man igen på något sätt tillbaka i det här, det som man talar mycket om när det gäller diversitet och mångfald, behov av det i förhållande till en ung publik och hur unga kvinnor och män ska få nya rollmodeller att spegla sig själv mot. Så har vi glömt i den fasen de äldre, att vi inte ger de äldre tillräckligt mycket mångfacetterade roller att spegla sitt eget liv mot. Jag kan till exempel sakna ett visst klassperspektiv.
Mm, ja, men jag tycker nog att det börjar komma faktiskt. Jag tänker också på en annan brittisk regissör som Ken Loach som skildrar arbetarklassmiljöer och där har han också äldre människor som får ta plats i filmerna där. Så att jag tror nog att den här diversiteten och diskussionen kring mångfald också börjar komma in i den här ålderskategorin, om vi säger så. Att man börjar se lite mer bredare på den här kategorin också. För att det är ju en väldigt viktig, också publikmässigt så kan jag tänka mig att en stor och stark publik som flockas på biografer. Som verkligen vill gå och ta del av film på biograferna också.
Och det samma
se sig själva.
Exakt, jag menar detsamma gäller ju i mycket hög grad teatern. Där en stor del av publiken också är äldre.
Ja, precis. Ja. Och där finns ju nog en del sådana, just sådana drag av det här. Att man ändå visar en ganska stor bredd av roller. Och på ett annat sätt än i film. Jag tänker sådär att just när vi talar om de här osannolikt vitala porträtterna som visas i film. Så de saknas ju nog på teatern. Och istället så har man... För på ett sätt det där att man ska visa någon som är jättelivskraftig fast den är gammal, så det känns lite som att man bara försöker projicera samma dygder som man vill ha på unga människor eller vuxna människor. Så det är bara samma grej, men den där karaktären är gammal och trots det så ska den besitta samma de här egenskaperna. Att på teatern så kanske det ändå finns lite mera utrymme för att visa den här, vad ska man säga, den här skräpligheten och det här att man inte behöver vara så stark helt enkelt. Och att det kanske finns andra kvaliteter på något vis i den här ålderdomen som kan vara fina och som inte på samma sätt får utrymme i yngre åldrar på något vis. Nu ska jag också passa på att korrigera mig själv där tidigare när jag pratade om Memories for Life. Det är alltså inte en persons dröm som det handlar om, utan det är 7 olika personer som berättas om. Och de går liksom lite in i varandra, de här berättelserna. Så det var därför som jag minns det som på det viset ett sånt här enpersons drömspel.
Jag tror att vi får avsluta den här diskussionen med din minnesbild. Och alltså av den uppsättningen och det betryggande i att på teatern så finns det en större mångfald kanske. Vi hoppas att det också allt mer letar sig in på filmduken. Eller åtminstone att det också når den breda publiken. Det är ofta förbehållet den smalare filmen. Den här typen av mer intressanta perspektiv. Men nästa vecka så kommer vi på sätt och vis att anknyta till det vi har talat om idag, för att vi kommer då att tala om det goda samtalet och samtal i en annan form när vi ska tala om konstnärsvänskaper. Och då kanske främst utgående från brevväxlingar och litterära alster. Tills dess säger vi tack och hej!